From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret i Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästerömssessionen av den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. För musiken under den här sessionen står en prästerömskör från missionärskolan i Prova.
President Henry B. Eyring, first counsel.
President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder kvällens prästerömsmöte.
Bröder, vi välkomnar er till prästerömssessionen av den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Det här mötet sänds via satellit till prästerömsbärare som samlas på många platser runt om i världen. För musiken under det här mötet står en kör från missionärskolan i Provo under ledning av Ryan Eggett och Elmo Keck med Clay Christiansen vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Stå upp i Herrens män. Inledningsbön får vi sedan av äldste Bruce A. Carlson i det 70s kvorum.
God, our eternal Father.
O Gud, vår evige fader,
Vi gläds åt inbjudan att komma till denna fjärde session av generalkonferensen. Och vi tänker speciellt på välsignelsen att bära prästadömet, som är gudaktighetens kraft manifesterad för oss. Vi är också medvetna om ansvaret att tjäna vår nästa, vår plikt att vara ivrigt engagerade i frälsningsverket för alla människovaren. Vi är tacksamma för din son Jesus Kristus och erkänna att endast genom honom kan detta verk gå framåt. Vi gläds åt att vara i närvaro av en profet och hans vitalitet och de heliga apostlar som är här. Välsigna oss nu att vi ska höra, att vi ska ha ögon som ser och hjärtan som förstår och ha en anda av villighet att full uppfylla din vilja. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with a medley.
Kören sjunger nu för oss ett medley av missionärsånger ur barnens sångbok. Efter sången har vi nöjet att höra från äldste Quentin L. Cook i det 12 apostlarnas kvorum. Därefter talar äldste Craig C. Christensen ur presidentskapet för de 70 och biskop Dean M. Davis, andra rådgivare i presiderande biskopsrådet, talar sedan till oss.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Tack för den fantastiska sången. Mina kära bröder, min önskan ikväll är att ge er några goda råd om beslut och val. När jag var en ung advokat i San Francisco Bay-området gjorde vår firma en del juridiskt arbete åt företaget som gjorde ett TV:s helgavsnitt med Snobben. Jag kom att uppskatta Charles Schulz och hans serie Snobben med Carl, Gullan, Snobben och de andra personligheterna. Ett av mina favoritavsnitt i serien handlar om Gullan. Som jag minns det spelade Carls baseballlag en viktig match. Gullan spelade högerfält och en hög boll kom mot henne. Baserna var fulla och det var i slutet på matchen. Om Gullan fångade bollen skulle hennes lag vinna. Om Gullan tappade bollen skulle det andra laget vinna. Som bara kan ske i en tecknad serie omringade hela laget Gullan när bollen var på väg ner. Och Gullan tänkte, om jag fångar bollen blir jag hjälte. Om jag inte fångar den blir jag syndabock. Bollen kom ner och medan hennes lagkamrater förväntansfullt såg på tappade Gullan bollen. Carl slängde sin handske på marken i frustration. Gullan tittade på sina lagkamrater, satte händerna i sidan och sa, hur förväntar ni att jag ska kunna fånga bollen när jag oroar mig över vårt lands utrikespolitik? Detta var en av många bollar som Gullan tappade genom åren och hon hade en ny ursäkt varje gång. Fastän Gullans ursäkter alltid var humoristiska så var de bortförklaringar och de var osanna anledningar till att hon missade bollen. President Thomas S. Monson har under sin verksamhet ofta sagt att våra beslut avgör vår bestämmelse. I samma anda är mitt råd ikväll att vi ska höja oss över bortförklaringar som hindrar oss från att fatta rättfärdiga beslut, särskilt i fråga om att tjäna Jesus Kristus. I Jesaja får vi lära oss att vi måste förkasta det onda och välja det goda. Jag tror det är extra viktigt i vår tid när Satan härjar i människornas hjärtan på så många nya och listiga sätt att våra val och beslut görs med omsorg och stämmer överens med de mål och avsikter vi säger oss ha i livet. Vi behöver vara fullständigt hängivna mot buden och strikt följa heliga förbund. När vi låter bortförklaringar hindra oss från tempelbegåvning, värdig mission och tempeläktenskap blir de särskilt skadliga. Det är sorgligt när vi säger oss ha tro på de här målen och sen struntar i att dagligen leva på det sätt som krävs för att nå dem. En del ungdomar säger att de har som mål att gifta sig i templet men dejtar inte tempelvärdiga personer. Sanningen är att vissa inte dejtar alls. Ni män som är ensamstående, ju längre ni förblir ogifta förbi en passande ålder och mognad, desto latare kanske ni blir. Men desto mer rastlösa borde ni bli. Engagera er i andliga och sociala aktiviteter som är förenliga med ert mål att vigas i templet. Vissa skjuter upp giftermålet tills de är färdigutbildade och har ett jobb. Fastän det är allmänt accepterat i världen uppvisar ett sådant tänkesätt inte någon tro. Det följer inte nutida profeters råd och överensstämmer inte med den sunda läran. Jag träffade nyligen en fin ung man i tonåren. Hans mål var att bli missionär, utbilda sig, gifta sig i templet och få en trofast lycklig familj. Jag var mycket glad över hans mål, men när vi pratade mer blev det uppenbart att sättet han levde på och de val han gjorde inte stämde med hans mål. Jag kände att han uppriktigt ville bli missionär och undvek allvarliga överträdelser som skulle förhindra en mission. Men hans dagliga uppförande förberedde honom inte för de fysiska, känslomässiga, sociala och andliga utmaningar han skulle möta. Han hade inte lärt sig att arbeta hårt. Han tog inte skolan eller seminariet på allvar. Han gick i kyrkan men hade inte läst Mormons bok. Han tillbringade mycket av sin tid med videospel och sociala medier. Han verkade tro att det räckte att bara vara närvarande på en mission. Unga män, förnya er beslutsamhet att uppträda värdigt och på allvar förbereda er för att bli sändebud för vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Jag tänker inte bara på de stora livsavgörande besluten, också på allt däremellan. Vardagslivet och de till synes alldagliga beslut som vi ägnar oss åt större delen av vår tid. Inom de områdena behöver vi betona måttlighet, balans och framförallt visdom. Det är viktigt att höja sig över bortförklaringar och välja det som är bäst. Ett ypperligt exempel på behovet av måttlighet, balans och visdom är internet. Det kan användas för missionärsarbete, som hjälp i prästadöms ansvar, till att hitta kära förfäder, till heliga tempelförrättningar och mycket mer. Möjligheterna för sånt som är gott är enorma. Vi vet också att det kan förmedla mycket som är ont, däribland pornografi, näthat och anonymt skvaller. Det kan också främja dumhet. Som broder Randall L. Reed så träffande påpekade under senaste generalkonferensen när han pratade om internet, sa: du kan fastna i en oändlig mängd oviktiga saker som upptar din tid och sänker din potential. Distraktioner och motsatser till rättfärdighet finns inte bara på internet utan överallt. De påverkar inte bara ungdomar utan oss alla. Vi lever i en värld som bokstavligen talat är i uppror. Och vi omges av överdrivna framställningar av lek och underhållning och av omoraliska dysfunktionella liv. De framställs som normala i många medier. David A. Bednar uppmanade nyligen medlemmarna att vara sanningsenliga i sociala medier. En framstående tänkare, Arthur C. Brooks, har betonat det här. Han observerar att i sociala medier nämner vi ofta de glada delarna i vårt liv, men inte de svåra stunderna i skolan eller på jobbet. Vi målar upp ett ofullständigt liv, ibland på ett självförhärligande eller falskt sätt. Och vi visar upp det livet och sen tar vi till oss av våra sociala medievänners nästan uteslutande falska liv. Och Brooks fastslår: hur kan man undgå att må sämre när man använder en del av sin tid till att låtsas lyckligare än man är och den andra delen till att se hur mycket lyckligare andra verkar vara än en själv? Ibland känns det som om vi håller på att drunkna i lättsinniga dumheter, meningslöst oväsen och ständiga stridigheter. Och när vi vrider ner volymen och undersöker innehållet finns det ytterst lite som är till hjälp i vår eviga strävan mot rättfärdiga mål. En far besvarade med vishet sina barns otåliga frågor om att delta i de här distraktionerna. Han frågade helt enkelt: gör det dig till en bättre människa? När vi bortförklarar felaktiga val, stora som små, som är oförenliga med det återställda evangeliet, går vi miste om välsignelser och beskydd som vi behöver och blir ofta insnärjda i synd eller vill bort oss. Jag är särskilt bekymrad över dårskap och den besattheten av allt nytt. I kyrkan uppmuntrar vi och uppskattar sanning och kunskap av varje slag. Men när kultur, kunskap och sociala sedvänjor skiljer sig från Guds plan för lycka och Jesu Kristi viktiga roll, sker ett oundvikligt sönderfall av samhället. I vår tid, trots nya framsteg inom många områden, framförallt vetenskap och kommunikation, har vi grundläggande värderingar försämrats och allmän lycka och välbefinnande har minskat. När aposteln Paulus inbjöds att tala på Areopagen i Aten fann han en del av samma intellektuella hycklande och brist på sann visdom som finns idag. I apostlagärningarna läste vi: atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Paulus betonade Jesu Kristi uppståndelse. När åhörarna insåg att hans budskap var religiöst började några håna honom. Andra avfärdade honom och sa: vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Paulus lämnade Aten utan någon framgång. Dean Frederick Farrar skrev om detta besök: i Aten grundade han ingen kyrka. Till Aten skrev han inget brev. Och i Aten, fastän han ofta passerade dess grannområden, satte han aldrig sin fot igen. Jag tycker att Elsie Dallin H. Oaks inspirerade budskap som gör skillnad på bra, bättre och bäst ger oss ett bra sätt att utvärdera val och prioriteringar. Många val är inte onda i sig, men om de upptar all vår tid och hindrar oss från de bästa valen så blir de förrädiska. Till och med bra målsättningar behöver utvärderas för att vi ska kunna fastställa om de har blivit något som tar fokus från de bästa målen. Jag hade en minnesvärd diskussion med min far när jag var tonåring. Han tyckte inte att tillräckligt många ungdomar fokuserade på och förberedde sig för långsiktiga, viktiga mål, som att skaffa jobb och försörja en familj. Meningsfulla studier och förberedande livserfarenhet fanns alltid överst bland fars rekommenderade prioriteter. Han ansåg att sådana fritidssysselsättningar som debattkurser och att sitta i elevstyrelsen kunde ha direkt anslutning till några av mina viktiga mål. Han var inte lika säker på när det gällde all den tid jag ägnade åt amerikansk fotboll, basket, baseball och löpning. Han erkände att idrott kunde ge styrka, uthållighet och samarbetsförmåga, men framhöll att det kanske vore bäst om jag koncentrerade mig på en enda sport under en kortare tid. Som han såg det var sport bra, men inte det bästa för mig. Han var bekymrad över att vissa sporter gick ut på att bygga lokal berömmelse på bekostnad av viktigare, långsiktiga mål. Med tanke på det är en av orsakerna att jag tycker om incidenten när Gullan spelar baseball att jag i min fars ögon skulle ha studerat utrikespolitik och inte oroat mig för om jag lyckades fånga bollen. Jag vill klargöra att min mor älskade sport. Det skulle ha krävts att hon lades in på sjukhus för att hon skulle missa någon av mina matcher. Jag hade bestämt mig för att följa fars råd och inte spela med lagen på college. Just då berättade vår fotbollstränare på high school att Stanfords fotbollstränare ville äta lunch med mig och Merlin Olsen. De av er som är yngre känner nog inte till Merlin. Han var en otrolig All-American tacklare på high school fotbollslaget i Logan där jag spelade quarterback, safety och returnerade avsparkare och puntar. På high school var Merlin eftersökt av de flesta stora fotbollslagen i landet. På college vann han Outland-trofén som landets bästa interior lineman. Merlin blev till slut rankad trea i uttagningen till National Football League och spelade otroliga 14 år i rad i professionell fotboll. Han kom med i proffsfotbollens Hall of Fame 1982. Men lunchen med Stanfords tränare var på restaurang Bluebird i Logan och efter att vi hade skakat hand såg han mig inte ögonen en enda gång. Han pratade direkt till Merlin men ignorerade mig. Först när lunchen var slut vände han sig till mig men kom inte ihåg vad jag hette. Sen sa han till Merlin, om du väljer Stanford och vill ha med dig din vän så har han tillräckligt bra betyg så går det nog att ordna. Den här upplevelsen bekräftade för mig att jag skulle följa min pappas kloka råd. Min avsikt är inte att avråda er från idrott, internet eller andra givande aktiviteter som unga tycker om. Det är den sortens aktiviteter som kräver måttlighet, balans och visdom. Och när de används förståndigt berikar de våra liv. Men jag uppmanar alla, unga som gamla, att se över era mål, ha avsikter och sträva efter att utöva större disciplin. Vårt dagliga uppförande och våra val ska stämma överens med våra mål. Vi behöver höja oss över bortförklaringar och distraktioner. Och det är särskilt viktigt att göra val som överensstämmer med vårt förbund att tjäna Jesus Kristus i rättfärdighet. Vi får aldrig ta blicken från eller tappa den bollen av någon anledning. Det här livet är tiden när vi ska förbereda oss att möta Gud. Vi är ett glatt och lyckligt folk. Vi uppskattar sinne för humor och värdesätter ledig tid med vänner och familj. Men vi behöver inse att det finns ett allvarligt syfte som måste ligga till grund för vår inställning till livet och alla våra val. Distraherande faktorer och bortförklaringar som hindrar vår utveckling är skadliga nog. Men de försvagar vår tro på Jesus Kristus och hans kyrka är det tragiskt. Min bön är att för oss som en grupp prästadömsbärare ska vårt beteende bestämma den ädla strävan som krävs av dem som är i mästarens tjänst. I allt vi gör ska vi minnas att ståndaktighet i vårt vittnesbörd om Jesus är den stora skiljelinjen mellan celestiala och terrestriala riket. Vi vill vara på den celestiala sidan i den uppdelningen. Och som en av hans apostlar bär jag ett innerligt vittnesbörd om försoningens verklighet och om Jesus Kristi, vår frälsares gudomlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brethren, we are continually inspired.
Mina kära bröder, vi inspireras ständigt av president Thomas S. Monsons personliga föredöme och tjänande i prästadömet. Nyligen fick flera diakoner frågan: vad beundrar du mest hos president Monson? En diakon mindes att president Monson som barn hade gett sina leksaker till behövande vänner. En annan berättade hur president Monson visat omsorg om de många änkorna i sin församling. En tredje framhöll att han blivit kallad till apostel i ung ålder och att han hade välsignat människor över hela världen. Sen sa en ung man: det jag beundrar mest hos president Monson är hans starka vittnesbörd. Vi har alla förvisso känt vår profets särskilda vittnesbörd om frälsaren Jesus Kristus och hans hängivenhet till att alltid följa andens maningar. Men varje erfarenhet president Monson delar med sig av inbjuder han oss att leva mer fullständigt efter evangeliet och att söka efter och stärka våra egna personliga vittnesbörd. Kom ihåg vad han sa från den här talarstolen för bara några konferenser sedan. För att kunna vara starka och stå emot alla de krafter som drar åt fel håll eller de röster som uppmuntrar oss att ta fel väg måste vi ha ett eget vittnesbörd. Oavsett om du är 12 eller 112 eller någonstans däremellan kan du få veta att Jesu Kristi evangelium är sant. Även om mitt budskap ikväll är riktat till de som är närmare 12 än 112 kan principerna jag tar upp tillämpas på alla. Som gensvar på president Monsons uttalande frågar jag: vet var och en av oss för egen del att evangeliet är sant? Kan vi med självtillit säga att våra vittnesbörd helt och hållet är våra egna? För att på nytt citera president Monson: jag hävdar att ett starkt vittnesbörd om vår frälsare och om hans evangelium skyddar er från synden och ondskan runt omkring er. Om ni inte redan har ett vittnesbörd om allt detta så gör det som behövs för att få ett. Det är absolut nödvändigt att ni har ett eget vittnesbörd, för ni kommer inte särskilt långt på andras vittnesbörd. Att själv få veta att Jesu Kristi återställda evangelium är sant kan vara en av de största och mest glädjefyllda upplevelserna i livet. Vi kanske måste börja med att lita på andras vittnesbörd och säga, som de unga krigarna gjorde: vi tvivlar inte på att våra mödrar visste det. Det är bra att börja så. Men vi måste bygga vidare därifrån. För att bli starka i att leva efter evangeliet finns det inget som är viktigare än att ta emot och stärka vårt eget vittnesbörd. Vi måste kunna säga som Alma gjorde: jag har själv fått vetskap om detta. Och hur tror ni jag vet att det är sant? Alma fortsatte: se, jag säger er att det har tillkännagivits för mig genom Guds heliga ande. Se, jag har fastat och bett i många dagar för att jag själv skulle kunna få vetskap om detta. Och nu vet jag själv att det är sant. Liksom Alma fick även Nefi veta sanningen för egen del. Efter att ha hört sin far tala om sina många andliga upplevelser ville Nefi veta det som hans far visste. Det var mer än bara ren nyfikenhet. Det var något som han hungrade och törstade efter. Även om han var mycket ung hade han stor önskan att känna till Guds hemligheter. Han längtade efter att få se och höra och veta allt detta genom den heliga andens kraft. Medan Nefi satt och begrundade det i sitt hjärta fördes han bort av Herrens ande upp på ett mycket högt berg där han fick frågan: vad önskar du? Hans svar var enkelt: jag önskar se det som min far såg. Tack vare sitt troende hjärta och sina flitiga ansträngningar välsignades Nefi med en underbar upplevelse. Han tog emot ett vittnesbörd om frälsarens, Jesu Kristi kommande födelse, liv och korsfästelse. Han såg framkomsten av Mormons bok och evangeliets återställelse i de sista dagarna. Allt tack vare sin uppriktiga önskan att själv få veta. Liksom Nefi var profeten Joseph Smith också mycket ung när hans sinne väcktes till allvarlig begrundan om andliga sanningar. För Josef var en tid av stor oro att vara omgiven av motstridiga och förvirrande budskap om religion. Han ville veta vilken kyrka som var den rätta. Inspirerad av de här orden i Bibeln, om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, handlade han själv för att finna ett svar. En vacker morgon på våren 1820 gick han till en skogsdunge och knäböjde i bön. På grund av hans tro och eftersom Gud hade ett särskilt verk för honom såg Josef en härlig syn, Gud fadern och hans son Jesus Kristus, och fick själv vetskap om vad han skulle göra. Kan du se ett mönster i Josefs upplevelse som du kan tillämpa för att få eller stärka ditt eget vittnesbörd? Josef lät skrifterna genomborra hans hjärta. Han begrundade dem djupt och tillämpade dem på sin egen situation. Han handlade efter det han lärt sig. Resultatet blev den underbara första synen och allt annat som följde. Den här kyrkan grundades bokstavligen på principen att vem som helst, även en 14-årig bondpojke, kan be till Gud och få svar på sina böner. Vi hör ofta medlemmar i kyrkan säga att vittnesbördet om evangeliet är det dyrbaraste de har. Det är en helig gåva från Gud som kommer till oss genom den helige andens kraft. Det är den lugna och orubbliga förvissning vi får när vi studerar, ber och lever efter evangeliet. Det är känslan att den helige anden bär vittne till våra själar om att det vi lär och gör är rätt. En del människor talar om vittnesbördet som om det vore en strömbrytare, på eller av. Antingen har du ett vittnesbörd eller inte. I själva verket är vittnesbördet mer som ett träd som genomgår de olika stadierna av tillväxt och utveckling. Några av de högsta träden på jorden finns i Redwood National Park i västra Förenta staterna. När man står vid foten av de här enorma träden känns det häpnadsväckande att vart och ett kommit från ett litet frö. Så är det med vårt vittnesbörd. Även om det kan börja med en enda andlig upplevelse växer det och utvecklas med tiden genom ständig näring och ofta förekommande andliga upplevelser. Då är det inte förvånande att Alma, när han förklarade hur vi utvecklar ett vittnesbörd, talade om ett frö som växer upp till ett träd. Om ni ger plats så att ett frö kan sås i ett hjärta, se om det är ett verkligt frö eller ett gott frö, och om ni inte kastar ut det genom er otro, då ska det börja svälla i ert bröst. Och när ni känner dessa svällningsrörelser ska ni börja säga inom er själva, det måste så vara att detta är ett gott frö, eller att ordet är gott, till det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd. Ja, det börjar bli välbehagligt för mig. Det är ofta så att vittnesbörd börjar med heliga, upplysande, övertygande känslor som visar oss att Guds ord är sanna. Men även om de här känslorna är underbara, är de bara början. Arbetet att få ett vittnesbörd att växa är inte färdigt. Lika lite som arbetet med att få ett redwoodträd att växa är färdigt när de första små skotten sticker upp i jorden. Om vi ignorerar eller försummar de här tidiga andliga maningarna, om vi inte ger dem näring genom att fortsätta studera skrifterna och be och söka fler upplevelser med anden, kommer våra känslor att mattas av och vårt vittnesbörd försvagas. Som Alma sa, om ni försummar trädet och inte ser till att det får näring, se, då kan det inte slå rot. Och när solens hetta kommer och bränner det, vissnar det bort. Eftersom det inte har någon rot och ni rycker upp det och kastar bort det. I de flesta fall växer våra vittnesbörd på samma sätt som träd. Gradvis, nästan omärkligt, som resultat av vår ständiga omsorg och våra flitiga ansträngningar. Men om ni vårdar ordet, ja, Vårda trädet när det börjar växa genom er tro och med stor flit och med tålamod och se framåt mot dess frukt ska det slå rot. Och se, det ska bli ett träd som skjuter upp till evigt liv. Mitt eget vittnesbörd började när jag studerade och begrundade lärdomarna i Mormons bok. När jag knäböjde för att fråga Gud i ödmjuk bön vittnade den helige anden för min själ att det jag läste var sant. Det här tidiga tecknet blev katalysatorn för mitt vittnesbörd och många andra evangeliesanningar eftersom, som president Monson lärde, när vi vet att Mormons bok är sann är det naturlig följd att vi tror på att Joseph Smith verkligen var en profet och att han såg Gud den evige fadern och hans son Jesus Kristus. Det faller sig också naturligt att evangeliet återställdes i dessa sista dagar genom Joseph Smith, inklusive återställelsen av både aronska och melkisedeiska prästadömet. Sen den dagen har jag haft många heliga upplevelser med den helige anden som har bekräftat för mig att Jesus Kristus är världens frälsare och att hans återställda evangelium är sant. Tillsammans med Alma kan jag med övertygelse säga att jag själv har fått vetskap om detta. Mina unga vänner, tiden är inne idag för att få erfara eller återfå bekräftat för oss själva att evangeliet är sant. Var och en av oss har ett viktigt verk att utföra. För att utföra det verket och för att få skydd från den världsliga påverkan som tycks hota ständigt måste vi ha tro som Alma, Nefi och den unge Joseph Smith till att få och utveckla ett eget vittnesbörd. Liksom den unge diakonen jag nämnde förut beundrar jag president Monson för hans vittnesbörd. Det är som ett resligt redwoodträd, men till och med president Monsons vittnesbörd behövde växa och utvecklas med tiden. Vi kan själva få veta, precis som president Monson, att Jesus Kristus är vår frälsare och världens återlösare. Att Joseph Smith är återställelsens och Guds prästadömes återställelsens profet. Vi bär detta hela prästadöme. Att vi må lära oss allt det här och själva få vetskap om det i min ödmjuka bön i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood.
Mina kära bröder, jag älskar prästadömet. Jag önskar vara tillsammans med er. Jag är djupt tacksam att vi kan tjäna tillsammans i detta stora verket. Vi lever i en märklig tid. Mirakulösa framgångar inom medicin, vetenskap och teknik har förbättrat livets kvalitet för så många. Men det finns också tecken på stort mänskligt lidande och armod. Förutom krig och rykten om krig är förekomsten av naturkatastrofer större. Översvämningar, bränder, jordbävningar, sjukdomar som berör miljoner liv över hela världen. Kyrkans ledare är medvetna om och vaksamma om när det gäller Guds barns välbefinnande överallt. När helst det är möjligt görs kyrkans resurser tillgängliga genom humanitära kanaler för att hjälpa behövande. I november förra året drabbades Filippinerna av en tyfon Haiyan som tyfonkategori 5 lämnade efter sig vidsträckt förödelse och lidande. Hela städer förstördes, många omkom, miljontals hem skadades allvarligt eller förstördes. Grundläggande saker som vatten, avlopp, el slutade fungera. Kyrkan fick fram resurser på bara några timmar efter katastrofen. Kyrkans medlemmar på Filippinerna kom till sina bröder och systers undsättning genom att skaffa fram mat, vatten, kläder och hygienpaket åt medlemmar och icke-medlemmar. Kyrkan fick fram resurser på bara några timmar efter katastrofen. Kyrkans mästare kom till sina bröder och systrar och skaffade mat, kläder åt medlemmar och icke-medlemmar. Möteshusen blev härbärge för hemlösa. Områdespresidentskapets prästensledare hjälpte till även fast de själva förlorat allt de ägde. Inspirerade planer började ta form för att återställa acceptabla levnadsförhållanden oberoende för medlemmarna. Enkla resurser togs fram för att hjälpa kyrkans medlemmar bygga upp träskydd och hem. Men den här hjälpen...
Men Ett välsignat resultat var att när medlemmar lärde sig snickeri, rörmokeri och andra kunskaper i Husbyrån kunde de få meningsfullt arbeten och närliggande städer och samhällen började byggas upp igen. Omsorg om fattiga behövande är en grundläggande lära i evangeliet och en viktig del av den eviga frälsningsplanen. Jehova förkunnade för sin jordiska verksamhet: fattiga kommer aldrig att sakna landet, därför behåller jag dig. Du ska villigt öppna din hand för din broder och det för behövande och fattiga i ditt land. I vår tid är omsorgen av de fattiga och behövande en del av kyrkans fyra gudagivna ansvar som hjälper den enskilde och familjen att nå upphöjelse. Att ta hand om fattiga och behövande omfattar både timlig och andlig frälsning. Det innefattar den tjänst enskilda medlemmar gör när de själva tar hand om fattiga och nödlidande samt formell välfärdshjälp från kyrkan som handhas genom prästerämbetets myndighet. En del av Herrens plan att ta hand om fattiga och behövande är fastelagen. Herren har gett lagen om fasta och fastoffer till välsignelse för sitt folk och för att ge den möjlighet att hjälpa behövande. Som frälsarens efterföljare har vi ett personligt ansvar att ta hand om fattiga och behövande. Trofasta medlemmar i kyrkan hjälper till att ta hand om fattiga och behövande genom att fasta en gång i månaden, då de avstår från föda och vatten i 24 timmar och sedan ger kyrkan ett fasteoffer minst motsvarande värdet av den mat de skulle ha ätit. Jesajas ord bör under bön beaktas och läras i varje hem. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige, skaffa det fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom, drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Jesaja fortsatte och nämner underbara välsigner som Herren lovar dem som lyder fastelagen. Han säger, då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska ständigt leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken. Om det här skriftstället sa president Herbert Lee följande. Det enorma välsignelse som blir fastans följare omtalas i varje tidshushållning, och här säger Herren oss genom sin store profet varför vi uppmanas fasta och välsigna som kommer från den. Om vi analyserar 58 kapitel i Jesaja ser du varför Herren vill att vi ska betala fasteoffer och varför han vill att vi ska fasta. Jo, om vi gör det detta kan vi ropa och Herren kan svara. Vi kan ropa och Herren ska säga, se, här är jag. President Lee tillade, vill vi någonsin vara i en situation där vi ropar och han inte svarar? När vi ropar i förtvivlan och han inte är med oss? Jag tror det är dags att vi tänker på de här grundläggande principerna, därför det ligger dagar framför oss när vi ska komma att behöva fler och fler välsignelser från Herren, då vreden ska oblandad utgjutas över hela jorden. Vår kära profet Thomas S. Monson har gett sitt vittnesbörd om de här principerna. Ett vittnesbörd som kom genom personlig erfarenhet. Han sa, den medlem i kyrkan som har hjälpt till att sörja för den nödlidande varken glömmer eller ångrar den upplevelsen. Flit, sparsamhet och oberoende hjälpsamhet är ingen nytt för oss. Bröder, medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga är folk som ingår förbund och håller buden. Jag kan inte tänka mig någon lag, något bud, om vi trofast håller dem, som är lättare att hålla och som ger större välsignelser än fastelagen. När vi fastar och ger ett ärligt fastoffer bidrar vi till biskopens förrådhus med pengar som vi skulle använda till att köpa mat till två måltider. Det krävs inte att vi offrar mer pengar än vi normalt skulle ha betalt. På samma gång utlovas vi enastående välsignelser som nämnts tidigare. Fastelagen gäller alla kyrkans medlemmar. Även barn kan lära sig fasta genom att börja med en måltid och sedan två, och allt eftersom de kan förstå och fysiskt hålla fastelagen. Män och hustrur, ensamstående medlemmar, ungdomar och barn bör inleda fastan med bön och tacka för välsignelserna i livet medan de söker Herrens välsignelser och styrka under timmarna av fasta. Fullständig uppfyllelse av fastelagen sker när fasteofferet ges till Herrens ombud, biskopen. Ni biskopar leder välfärdsverksamheten i församlingen. Ni har ett gudomligt uppdrag att söka upp och ta hand om fattiga. Med stöd av hjälpföreningens president och Melkisedeska prästadömets koromledare är ert mål att hjälpa medlemmarna att hjälpa sig själva och bli självförsörjande. Ni tar hand om de timliga och andliga behoven hos medlemmarna genom att rätt använda fasteoffer som ett tillfälligt stöd och som ett tillägg till familje- och samhällsresurser. När ni under bön utövar prästadömets nycklar och urskiljning för att hjälpa fattiga och nödlidande kommer ni att lära känna det rätta sättet att använda fasteoffer för att uppehålla liv, inte en livsstil. Ni aronska prästadömets kvorumpresidenter håller nycklar och har makt att betjäna i yttre förrättningar. Ni arbetar med biskopen och instruerar kvorummedlemmar om deras plikter i prästadömet och leder dem sedan att köka upp kyrkans medlemmar för att ge dem möjligheten att bidra med fastoffer. När aronska prästadömsbärare hedrar sitt prästadöme och ger dem möjligheten till alla kyrkans medlemmar möjliggör ni ofta att det utlovande välsignelse från fastan ges till dem som behöver det mest. Ni kommer att se att andan av omsorg för de fattiga och behövande har makten att mjuka upp annars förhärdade hjärtan och välsigna dem som inte kommer till kyrkan så ofta. President Monson har sagt, de biskopar som organiserar sina kvorum i aroniska prästadömet till att delta i insamlandet av fastoffer ska få ökad framgång i detta heliga ansvar. Ni biskopar, kom ihåg att omständigheterna i hög grad varierar från ett område till ett annat och från land till land. Att låta aronska prästadömets kormedlemmar gå från dörr till dörr är kanske inte praktiskt i det område som ni bor i. Men vi uppmanar er att under bön betrakta profetens råd och söka inspiration om rätt sätt för aronska prästadöme i era församlingar att hedra sitt prästadömet genom att delta i insamlandet av faste offer. I kapitel 27 i tredje Nefi frågade den uppståndne Herren, vad slags män bör ni då vara? Han svarade, sådana som jag är. När vi tar på oss Kristi namn och strävar efter att följa honom får vi hans bild i vårt ansikte och blir mer lika honom. Att ta hand om fattig och nödlidande är en oskiljaktig del av frälsarens verksamhet. Det finns i allt han gör. Han når ut till alla och lyfter oss. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Jag inbjuder oss alla att bli mer lika frälsaren genom att ta hand om fattiga och behövande, genom att trofast hålla fastelagen och genom att bidra med ett generöst fasteoffer. Jag vittnar ödmjukt om att trofast omsorg om fattiga och behövande återspeglar andlig mognad och välsignar både givaren och mottagaren. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans. Tack Gud att profeter du sänder. Efter sången får vi höra från president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Därefter har jag förmånen att tala till er.
Thank you. Yes, we thank our heavenly Father for a prophet. We're grateful for.
Tackar vår himmelske fader för en profet. Vi är tacksam för profeten Josef Smith. Och hur vi älskar vår president och profet Thomas S. Monson. Ni skulle höra president Monson när han ber för medlemmarna i kyrkan och för prästarrummet. Och det förtroende han har för prästarrummet runt om på jorden. Mina kära bröder, det var vår älskade frälsare sista kväll i livet. Kvällen innan han skulle ge sig själv som lösen för hela människosläktet. När han åt med sina lärjungar sa han något som måste ha gjort dem bestörta och djupt sorgsna. En av er ska förråda mig, sa han. Lärjungarna ifrågasatte inte sanningen i hans ord. Inte heller såg de sig om, pekade på någon annan och frågade, är det han? Istället var de mycket bedrövade och började fråga honom, den ena efter den andra, inte är det väl jag, Herre? Jag undrar vad vi skulle göra om frälsaren ställde den här frågan till oss. Skulle vi titta på dem omkring oss och tänka, han pratar förmodligen om broder Johnson. Jag har alltid varit osäker på honom. Eller, jag är glad att broder Brown är här. Han behöver verkligen höra det här. Eller, skulle vi liksom lärjungarna vända blicken inåt och ställa den genomträngande frågan, inte är det väl jag? I dessa enkla ord, inte är det väl jag, Herre, ligger början till vishet och vägen till personlig omvändelse och varaktig förändring. En man tyckte om att gå på kvällspromenad i grannskapet. Han gladde sig särskilt åt att gå förbi grannens hus. Grannens gräsmatta var välansad. Hans blommor blommade alltid. Träden var friska och gav skugga. Det var tydligt att grannen gjorde sitt bästa för att hans gräsmatta skulle se vacker ut. Men en dag när mannen gick förbi grannens hus såg han mitt i den vackra gräsmattan en ensam, jättestor, gul maskros. Den såg så malplacerad ut att han blev förvånad. Varför ryckte hans granne inte upp den? Såg han den inte? Visste han inte att maskrosen kunde sprida frön så att det började växa dussintals maskrosor? Den där ensamma maskrosen störde honom så till den grad att han ville göra något åt den. Skulle han helt enkelt rycka upp den? Eller spruta den med ogräsmedel? Om han gick dit när det var mörkt kanske han kunde ta bort den obemärkt. Allt det här sysselsatte hans tankar på hemvägen. Han gick in i sitt hus utan att ens kasta en blick på sin egen trädgård, som var täckt av hundratals gula maskrosor. Påminner den här berättelsen oss om frälsarens ord? Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Det här med bjälkar och flisor tycks vara närbesläktat med vår oförmåga att se oss själva klart. Jag vet inte varför vi är så bra på att ställa diagnos och föreslå botemedel mot andras brister, samtidigt som vi ofta har svårt att se våra egna. För några år sedan berättades det i nyheterna om en man som trodde att om han gned in ansiktet med citronsaft så skulle han vara osynlig för kameror. Så han gned in hela ansiktet med citronsaft och gick ut och rånade två banker. Han greps kort efter att hans ansikte hade visats på kvällsnyheterna. När polisen visade honom videor av honom från övervakningskamerorna trodde han inte sina ögon. Men jag hade ju citronsaft i ansiktet, sa han. När en vetenskapsman på Cornell-universitetet fick höra det här fascinerades han av att någon kunde vara så pinsamt omedveten om sin egen inkompetens. För att avgöra om det var ett allmänt problem lät två forskare, college-studerande, delta i en serie försök om olika färdigheter och bad dem sedan bedöma hur de klarat sig. De elever som gjorde dåligt ifrån sig var också sämst på att bedöma sin egen prestation. Några av dem uppskattade att deras poängantal var 5 gånger högre än det faktiskt var. Den här studien har upprepats på olika sätt och bekräftar gång på gång samma slutsats. Många av oss har svårt att se oss själva som vi är, och även framgångsrika personer överskattar sitt eget bidrag och underskattar andras. Det kanske inte är så betydelsefullt om vi överskattar hur bra vi kör bil eller hur långt vi kan slå en golfboll. Men när vi börjar tro att vårt bidrag i hemmet, på arbetet och i kyrkan är större än det själva verket är, så gör det oss blinda för välsignelser och möjligheter att förbättra oss påtagligt på viktiga områden. En bekant till mig bodde tidigare i en församling vars statistik låg på topp i kyrkan. Hög närvaro, höga besökstal i hemundervisningen, primärbarn som alltid uppförde sig, församlingsmiddagar med härlig mat som sällan spilldes på möteshusets golv. Och jag tror inte att det någonsin förekom några diskussioner på kyrkans bollspelsmatcher. Min vän och hans fru kallades sen att gå ut som missionärer. När de återvände 3 år senare blev de förvånade över att få höra att medan de var borta hade 11 äktenskap slutat med skilsmässa. Även om allting utåt sett tydde på trofasthet och styrka i församlingen, så hände något olyckligt i medlemmarnas hjärtan och liv. Vad som är oroande är att den här situationen inte är sällsynt. Sådana fruktansvärda och ofta onödiga saker händer när medlemmar i kyrkan drar sig ifrån evangeliet och dess principer. Utåt sett kan de ge intryck av att vara Jesu Kristi lärjungar, men invärtes har deras hjärtan skilt sig från frälsaren och hans lära. De har gradvis vänt sig bort från det som hör anden till och vänt sig till det som hör världen till. Tidigare värdiga prästedomsbärare börjar intala sig att kyrkan är bra för kvinnor och barn, men inte för dem. Eller några är övertygade om att deras pressade program eller unika omständigheter befriar dem från daglig gudstyrkan och tjänande som skulle hålla dem nära anden. I en tid som kännetecknas av självrättfärdigande och narcissism är det lätt att vara kreativ med ursäkter för att inte regelbundet vända sig till Gud i bön, skjuta upp och studera skrifterna, undvika kyrkans möten och hemaftnar, eller betala ett ärligt tionde och fasta offer. Bröder, vill ni se in i era hjärtan och ställa den enkla frågan? Inte är det väl jag, Herre? Har ni dragit er ifrån, även i ringa grad, citat, det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts er? Har ni låtit den här tidsålderns Gud förblinda era sinnen för ljuset som strålar ut från Kristi evangelium? Mina kära vänner, mina kära bröder, fråga er själva, var är min skatt? Är era hjärtan fästa vid världens bekvämligheter, eller är ert fokus på den hängivne Jesus Kristus? Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Bor Guds ande i era hjärtan? Är ni rotade och grundade i kärleken till Gud och er nästa? Lägger ni ner tillräckligt med tid på era äktenskaps- och familjers lycka? Lägger ni er energi på det upphöjda målet att förstå och leva efter Kristi återställa evangeliums bredd och längd och höjd och djup? Bröder, om det är er stora önskan att utveckla Kristuslika egenskaper som tro, dygd, kunskap, måttlighet, tålamod, broderlig välvilja, gudsfruktan, kärlek, ödmjukhet och tjänande, gör vår himmelske Fader er till redskap i sina händer till många själars frälsning. Bröder, ingen av oss medger gärna när vi driver ifrån den rätta kursen. Ofta undviker vi att se djupt in i vår själ och ställa oss inför våra svagheter, våra brister och vår rädsla. När vi granskar vårt liv ser vi det därför genom ett filter som består av våra åsikter, våra ursäkter och sånt vi intalar oss för att rättfärdiga ovärdiga tankar och handlingar. Men att se sig själv klart är väsentligt för andlig utveckling och andligt välbefinnande. Om våra svagheter, fel och brister blir kvar bland skuggorna kan frälsarens återlösande kraft inte bota dem så att de blir till starka sidor. Ironiskt nog gör vår blindhet för våra egna mänskliga svagheter oss också blinda för den gudomliga potential inom var och en av oss som vår himmelske Fader längtar efter att få ge näring. Så hur kan vi få Guds rena sanningsljus att skina in i våra själar så att vi ser oss själva som han ser oss? De heliga skrifterna och talen som hålls vid New York-konferensen är en spegel som vi kan hålla upp för självgranskning. När du hör eller läser forntida och nutida profeters ord, fundera då inte på i var mån orden gäller någon annan. Ställ den enkla frågan, inte är det väl jag, Herre? Vi måste komma till vår evige Fader med förkrossat hjärta och läraktigt sinne. Vi måste vara villiga att lära och att förändra vårt liv. Vi vinner så mycket på att besluta oss för att leva det liv som vår himmelske Fader avsett för oss. De som inte vill lära och förändras gör det förmodligen inte heller. Och börjar troligtvis undra om kyrkan verkligen har något att ge dem. Men de som vill förbättra sig och gå framåt De som lär av frälsaren och vill bli lika honom. De som ödmjukar sig som ett litet barn och strävar efter att anpassa tankar och handlingar efter vår himmelske fader. De får uppleva frälsarens försoningsunder. De får uppleva Guds underbara ande. De får smaka den obeskrivliga glädje som är frukten av ett saktmodigt och ödmjukt hjärta. De välsignas med önskan och förmågan att bli Jesu Kristi sanna lärjungar. Jag har i mitt liv haft tillfälle att träffa några av de kunnigaste och mest intelligenta männen och kvinnorna i världen. När jag var yngre var jag imponerad av dem som var välutbildade, framgångsrika och hyllade av världen. Men under årens lopp har jag insett att jag är ännu mer imponerad av de underbara och välsignade själar som är verkligt goda och utan svek. Är det inte det som evangeliet handlar om och gör för oss? Det är det glada budskapet och det hjälper oss att bli goda. Aposteln Jakobs ord gäller för oss i vår tid. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Bröder, vi måste lägga bort vårt högmod, se förbi vår fåfänga och ödmjukt fråga: inte är det väl jag, Herre? Och om svaret skulle bli: jo, min son, det finns sånt du måste förbättra, sånt som jag kan hjälpa dig att övervinna, så är min bön att vi ödmjukt erkänner våra synder, fel och brister. Må vi hädanefter av all kraft sträva efter att bli bättre fäder, söner och bröder, och sträva efter att gå på frälsarens välsignade väg. Att se oss själv klart är början till visdom. När vi gör det ska vår barmhärtige Gud leda oss vid handen och besvara våra böner. Vi blir starka och välsignas från höjden. Mina kära vänner, ett första steg på lärjungeskapets härliga och meningsfulla väg är att ställa den enkla frågan: inte är det väl jag, Herre? Om detta vittnar jag och ger er min välsignelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God, which stretches.
Jag är tacksam att få vara tillsammans med Guds prästadöme som sträcker sig över hela världen. Jag uppskattar er tro, ert tjänande och era böner. Mitt budskap ikväll handlar om aronska prästadömet. Det gäller oss alla som hjälper till att förverkliga Herrens löften för dem som bär vad som i skrifterna kallas det lägre prästadömet. Det kallas också det förberedande prästadömet. Det är den härliga förberedelsen som jag vill tala om ikväll. Herrens plan för sitt verk är fylld med förberedelse. Han skapade jorden för att vi skulle få uppleva dödlighetens prövningar och möjligheter. Medan vi är här befinner vi oss i det som skrifterna kallar ett förberedelsetillstånd. Profeten Alma beskrev hur avgörande förberedelsetillståndet är för det eviga livet, där vi kan leva för evigt som familjer hos Gud, Fadern och Jesus Kristus. Han förklarade behovet av den förberedelsen så här: och vi ser att döden drabbar människorna. Ja, den död som Amalek har talat om, som är den timliga döden. Men människan fick en tid sig förunnad då hon kunde omvända sig. Och därför blev detta liv ett prövotillstånd. En tid att bereda sig för att möta Gud. En tid att bereda sig för det oändliga tillstånd som vi har talat om. Vilket kommer efter det dödas uppståndelse. Slutcitat. Liksom tiden vi fått leva på jorden är till för att bereda oss att möta Gud, är tiden vi fått att tjäna i aronska prästadömet en möjlighet till förberedelse för hur vi kan ge viktig hjälp åt andra. Liksom Herren ger den hjälp vi ber om för att klara jordelivets prövningar, sänder han också hjälp med vår förberedelse inom prästadömet. Mitt budskap är avsett för dem som Herren sänder för att hjälpa till att förbereda, lika mycket som till dem som bär aronska prästadömet. Jag talar till fäder, jag talar till biskopar, och jag talar till dem i melkesediska prästadömet som får förtroendet att vara kamrater och lärare åt de unga männen i deras förberedelse i prästadömet. Jag berömmer och är tacksam för många av er över hela världen och genom tiden. Det vore försumligt av mig att inte nämna en grenspresident och en biskop i min ungdom. Jag blev diakon vid 12 års ålder i en liten gren i Östra Förenta Staterna. Grenen var så liten att min äldre bror och jag var de enda i aronska prästadömet. Tills min far, som var grenspresident, inbjöd en medelålders man att bli medlem i kyrkan. Den nyomvände fick aronska prästadömet och kallelsen att vaka över aronska prästadömet. Jag minns det fortfarande som det var igår. Jag minns de vackra höstlöven när den nya medlemmen följde med min bror och mig för att hjälpa en änka. Jag minns inte projektet, men jag minns att jag kände att prästadömets kraft hjälpte oss att göra det som jag senare lärde mig att Herren har sagt att vi måste göra för att få våra synder förlåtna och bli beredda att se honom. När jag nu ser tillbaka känner jag tacksamhet för en grenspresident som kallade en nyomvän att hjälpa Herren förbereda 2 pojkar som en dag själva skulle bli biskopar med uppdraget att ta hand om fattiga och behövande och även presidera över förberedande prästadömet. Jag var fortfarande diakon när vår familj flyttade till en stor församling i Utah. Det var första gången jag upplevt kraften i ett helt kvorum i aronska prästadömet. Och senare var det första gången jag känt kraften och välsignelsen av att ha en biskop som presiderar över prästernas kvorum. Biskopen kallade mig som första assistent i prästernas kvorum. Jag minns att han själv undervisade kvorumet fastän han var så upptagen, och det fanns andra begåvade män som han kunde kallat att undervisa oss. Han lät ställa stolarna i en cirkel i klassrummet och han placerade mig på stolen på sin högra sida. Jag såg över hans axel när han undervisade. Ibland kastade han en blick på sina noggrant maskinskrivna noteringar i den lilla läderpärmen på ena knät och på de nötta och markerade skrifterna som låg öppna på andra knät. Jag minns spänningen när han berättade om tapperhet i Daniels bok och bar sitt vittnesbörd om frälsaren. Jag ska alltid minnas hur Herren kallar noggrant utvalda kamrater till sina prästadömsbärare i förberedelse. Min biskop hade kraftfulla rådgivare, men av någon anledning som jag inte förstod då ringde han till mig och sa: Hal, jag behöver dig som min kamrat för att göra en del besök. En gång tog han med mig till en änka som bodde ensam och var utan mat. På vägen hem stannade han bilen, öppnade sina nötta skrifter och berättade varför han behandlade änkan som om hon inte bara hade förmåga att ta hand om sig själv, utan att hon också i framtiden skulle kunna ta hand om andra. En annan gång besökte vi en man som länge varit borta från kyrkan. Min biskop inbjöd honom att komma tillbaks bland de heliga. Jag kände hans kärlek till en man som verkade osympatisk och upprorisk. Jag såg honom sparka en ölburk under soffan och jag tänkte att det här var ingen lyckat tillfälle. Men vid ett annat tillfälle besökte vi ett hem där två små flickor skickades att öppna dörren av alkoholdrickande föräldrar. Och de små flickorna sa genom nätdörren att deras mor och far låg och sov. Men biskopen pratade med dem, log och berömde dem för deras godhet. Det som jag senare lärde mig, vilket tycktes mig ta 10 minuter eller längre. När vi gick därifrån sa han lågmält att det här var ett bra besök. De små flickorna glömmer aldrig att vi kom. Två välsignelser som en seniorkamrat i prästedömet kan ge är tillit och exempel på omsorg. Jag såg det när min son fick en hemlärarkamrat som hade mycket större erfarenhet i prästedömet än han. Hans seniorkamrat hade varit missionspresident 2 gånger och hade verkat i andra ledarämbeten. Men innan de skulle besöka en av de tilldelade familjerna bad den erfarna prästerhemsledaren att få besöka min son hemma först. De lät mig lyssna. Och han inledde med bön och bad om hjälp. Sen sa han ungefär så här till min son: jag tycker att vi ska ge den här familjen ett budskap som blir som en uppmaning till omvändelse. Jag tror att de skulle ta emot det budskapet bättre från dig än från mig. Vad tycker du om det? Jag minns fortfarande skräcken i min sons blick. Men jag kan fortfarande känna glädjen i den stunden när min son tog emot förtroendet. Det var ingen slump att biskopen satt ihop de här två som kamrater. Det var med noggrann förberedelse som min seniorkamrat hade tagit reda på vilka känslor den familjen de hade skulle besöka. Och det var genom inspiration som han kände att han skulle hysa tillit till och låta en oerfaren ung man kalla Guds barn till omvändelse och trygghet. Jag vet inte hur det gick under besöket, men jag vet att en biskop, en bärare av Melkisedeska prästedömet och Herren förberedde en pojke för att bli prästerens bärare. Och senare biskop, också han. Sådana här framgångsberättelser om förberedelse i prästedömet känner ni till genom det ni sett och upplevt i era egna liv. Ni har känt och varit sådana biskopar, kamrater och föräldrar. Ni har sett Herrens hand i er egen förberedelse för plikter inom prästedömet som han visste att ni skulle få. Alla vi i prästedömet har skyldighet att hjälpa Herren förbereda andra. Det finns många saker vi kan göra som kan vara betydelsefulla. Ännu mäktigare än ord när vi undervisar om en lära är vårt exempel på att leva efter den läran. Viktigast i vårt prästedömstjänande är att inbjuda människor att komma till Kristus genom tro, omvändelse, dop och den heliga andens gåva. President Monson har till exempel predikat om allt det här på ett sätt som har berört våra hjärtan. Men det jag vet om hur han hjälpte människor och missionärer och vänner i kyrkan när han presiderade över missionen i Toronto motiverar mig till handling. I fråga om förberedelse inom prästerrummet är visa viktigare än berätta. Det är därför skriften är så viktiga för vår förberedelse i prästerrummet. De är fulla av exempel. Jag kan liksom se Alma lyda ängens befallning och skynda sig tillbaka för att undervisa de ogudaktiga människorna i Ammonia som förkastat honom. Jag känner kylan i fängelset när Gud sa till profeten Josef att han skulle fatta mod och att han vakade över honom. Med det skriftstället i åtanke kan vi vara beredda på att tjäna, fortsätta tjäna när det verkar svårt. En far eller en biskop eller en seniorhemlärare som visar tillit till en ung prästerumsbärare kan förändra hans liv. Min far ombads en gång av en av de 12 att skriva en kort uppsats om vetenskap och religion. Min far var vetenskapsman och en trofast prästerumsbärare. Och jag minns fortfarande hur han gav mig uppsatsen som han skrivit och sa: innan jag skickar iväg den till de 12 vill jag att du läser. Du kommer veta om det är rätt. Han var 32 år äldre än jag och omätligt mycket klokare och mer intelligent. Jag stärks fortfarande av tilliten min underbara far och prästerumsbärare visade mig. Jag visste att den tilliten inte gällde mig utan Gud, som kunde och skulle uppenbara för mig det som var sant. Ni erfarna kamrater kan väl signa en ung prästerumsbärare som förbereder sig när ni visar en sån tillit. Det hjälper honom att lita på inspirationens milda känsla som kommer när han en dag använder sina händer för att besegla en välsignelse, att bota ett barn som läkarna säger är döende. Den tilliten har hjälpt mig mer än en gång. Och vår framgång med att förbereda andra i prästerummet kommer i proportion till hur mycket vi älskar dem. Det gäller särskilt när vi måste rätta till något. Tänk på tillfällen när en av bärarna av åriska prästerummet gör ett fel när han utför en förrättning. Det är en allvarlig sak. Och ibland krävs det att felet rättas offentligt, vilket kan skapa agg, förödmjukelse. Ja, till och med att man känner sig bortstött. Ni minns Herrens råd. I rätt tid skarpt tillrättavisande när den heliga anden manar därtill. Och därefter visande större kärlek mot honom som du har tillrättavisat för att han inte ska betrakta dig som sin fiende. Ordet större har en särskild betydelse i förberedelsen av prästerumsbärare när de behöver tillrättavisning. Ordet antyder en starkare kärlek än den som redan fanns där. Det som behövs är ett större mått. De av oss som förbereder prästerumsbärare ser de förstås göra misstag. Innan de får en rättelse måste de känna er kärlek tidigt och konstant. De måste känna ert uppriktiga beröm innan de tar emot en tillrättavisning. Herren själv högaktade dem som höll det lägre prästerdömet och hedrade deras potential och deras värde för honom. Hör på det här. I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Arons prästerdöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta ska aldrig mer tagas bort från jorden förrän Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet. Aronska prästerdömet är ett bihang till det större Melkisedekska prästerdömet. Som president över hela prästerdömet presiderar kyrkans president också över det förberedande prästerdömet. Hans budskap genom åren om att komma till undsättning passar perfekt in på uppdraget att ta omvändelsens och dopets evangelium till andra. Diakonernas, lärarnas och prästernas kvorum ger ständigt rådet att hjälpa varje medlem komma närmare Herren. Presidentskap ger medlemmar uppdraget att nå ut i tro och kärlek. Och diakoner delar ut sakramentet med vördnad och med tro så att medlemmarna kan känna försoningens inverkan och besluta sig för att hålla buden när de tar del av det heliga sakramentets. Lärare och präster ber tillsammans med sina kamrater när de utför uppdraget att vaka över kyrkan person efter person. Och de här två ber tillsammans när de lär sig om de behov och hopp som familjens överhuvud har. När de gör det förbereds de för den stora dag när de ska presidera i tro i sin egen familj. Jag vittnar om att alla som tjänar tillsammans i prästerämmet förbereder människor för Herrens ankomst till sin kyrka. Gud Fadern lever och jag vet att Jesus är Kristus och att han älskar oss. President Thomas S. Monson är Herrens levande profet. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen. Bröder, vi är tacksamma för er närvaro här ikväll. Vi tackar också missionärskören för den inspirerande musik de framfört, liksom alla de som hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare den här sessionen blir vår kära profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Gån Israels äldste. Tacksägelse får vi sedan av James B. Martino i det 70s kvorum.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood, both here in the conference center and in locations.
Bröder, vi är samlade som en mäktig prästadömesgrupp här i konferenscentret på andra platser runt om i världen. Jag är hedrad men också ödmjuk inför det här ansvaret idag att rikta några ord till er. Min bön är att Herrens ande ska vara med mig när jag gör det. För 75 år sedan, den 14 februari 1939, firades en helgdag i Hamburg i Tyskland. Under glödande tal, massornas hurrarop och patriotisk musik sjösattes det nya slagskeppet Bismarck ut i floden Elbe. Det var världens mäktigaste fartyg, en imponerande koloss av pansar och maskineri. Det behövdes över 57 000 ritningar för att konstruera de tre kanontornen med radarstyrda kanoner, kaliber 38 centimeter. Fartyget hade 4500 mil strömkretsar. Det vägde över 35 000 ton. Pansarplåten gav maximalt skydd. Majestätisk, gigantisk, med fruktansvärd eldkraft. Den mäktiga kolossen ansågs osänkbar. Bismarcks första möte med ödet ägde rum drygt två år senare, 24 maj 41. När brittiska flottans två starkaste slagskepp, Prince of Wales och Hood, angrep Bismarck och kryssaren Prins Eugen. Inom fem minuter hade Bismarck skickat Hood till Atlantens djup och alla utom tre av en besättning på över 1400 man. Det andra brittiska skeppet, Prince of Wales, hade fått svåra skador och vände om. Inom de närmaste tre dagarna anfölls Bismarck gång på gång, den här gången av fyra brittiska krigsfartyg och flygplan. Allt som att satte britterna in fem slagskepp, två hangarfartyg, 11 kryssar och 21 jagare i försöket att finna och sänka den mäktiga Bismarck. Under sjöslagen tillfogades Bismarck bara lätta skador. Var den osänkbar trots allt? Men så fick en torped in en lyckträff som skadade Bismarcks roder. Alla reparationsförsök var fruktlösa. Kanonerna var redo för eldgivning. Manskapet stridsberett. Men Bismarck kunde bara styra i en långsam cirkel. Det väldiga tyska flygvapnet var precis utom räckhåll. Den säkra hemhamnen låg så nära. Men Bismarck kunde inte nå den hemmahamnen. Slutet närmade sig. Inget roder, ingen hjälp, ingen hamn. Brittiska kanoner flammade medan den tyska besättningen sänkte det tidigare till synes oförstörbara skeppet. Atlantens hungriga vågor slickade först dess sidor och slukade sedan tyska marinens stolthet. Bismarck fanns inte mer. I likhet med Bismarck är var och en av oss ett ingenjörskonstens under. Skapelsen av oss är inte begränsat av mänskligt geni. Människan kan uppfinna de mest komplicerade maskiner, men kan inte ge dem liv, tankeförmåga eller omdöme. De gåvorna kommer från Gud och kan bara förlänas av honom. Bröder, precis som rodret är absolut nödvändigt för ett skepp, har vi fått ett sätt att bestämma vart vi ska färdas. Herrens fyrtorn lyser för oss alla där vi seglar på livets hav. Vår avsikt är att hålla rak kurs mot vårt önskade mål, Guds celestiala rike. En man utan syfte är som ett skepp utan roder. Inte troligt att han når hemmahamnen. Till oss ges signalen, ta ut kursen, hissa segel, ställ in rodret och ge dig av. Liksom med den mäktiga Bismarck är det också med människan. Turbiners och propellers kraft är värdelösa om man saknar riktning, om man inte tämjer energin, om man inte styr kraften med rodret. Ett roder som är dolt och förhållandevis litet, men funktionen är livsviktig. Vår fader gav solen, månen, stjärnorna och himmelska galaxer för att vägleda sjöfarande på havets leder. Oss som vandrar på livets väg förser han med en tydlig karta och pekar ut vägen till vårt önskade mål. Han varnar oss för omvägarna, fallgroparna och fällorna. Vi får inte låta oss luras av dem som vill föra oss vilse. Syndens slipade råttfångare som vinkar åt oss, en här och en där. Istället ska vi stanna upp och be. Lyssna till den milda, stilla rösten som till djupet av vår själ talar mästarens vänliga inbjudan. Kom och följ mig. Men det finns de som inte hör, som inte vill lyda, som föredrar att gå sin egen väg. Allt för ofta ger de efter för de frestelser som omger oss alla och som kan tyckas så lockande. Vi som bär prästadömet har satts på jorden i svåra tider. Vi lever i en komplicerad värld med konflikter överallt. Politiska intriger ödelägger nationers stabilitet. Tyranner griper efter makt och vissa samhällsskikt tycks för alltid förtryckta, berövade sina möjligheter och överlämnade åt en känsla av misslyckande. Människors spetsfundigheter ringer i våra öron. Synden omger oss. Vi har ansvaret att vara värdiga alla de underbara välsignelser som vår fader i himlen har i beredskap åt oss. Vart vi än går, bär vi vårt prästadöme med oss. Står vi på heliga platser? Innan du utsätter dig själv och ditt prästadöme för fara genom att besöka platser eller delta i aktiviteter som inte är värdiga, vare sig dig eller ditt prästadöme, stanna upp och tänk på följderna. Vi som har ordinerats till Guds prästadöme kan betyda så mycket. När vi bevarar vår personliga renhet och ära i prästadömet blir vi rättfärdiga föredömen som andra kan följa. Aposteln Paulus manade, var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Han skrev också att Kristi efterföljare skulle lysa som stjärnor i världen. Genom att vara föredömen i rättfärdighet kan vi hjälpa till att lysa upp en allt mörkare värld. Många av er minns president N. Eldon Tanner, som var rådgivare åt 4 av kyrkans presidenter. Han var ett orubbligt föredöme i rättfärdighet under sin karriär inom industrin, som regeringstjänsteman i Kanada och som en Jesu Kristi apostel. Han gav oss följande inspirerade råd. Inget kan ge större glädje och framgång än att leva efter evangeliets lärdomar. Var ett föredöme, ett gott inflytande. Han fortsatte: var och en av oss har blivit förutordinerad till något arbete som Guds utvalda tjänare, åt vilken han har funnit det lämpligt att ge sitt prästerdöme och makten att handla i hans namn. Kom alltid ihåg att människor litar på att ni ska leda dem och att ni påverkar människors liv i god eller dålig riktning. Ett inflytande som ska märkas i generationer framåt. Vi stärks av sanningen att den största kraften i vår värld idag är Guds kraft som verkar genom människan. För att kunna segla i trygghet på jordelivets hav behöver vi vägledning från den evige kaptenen, ja, den store Jehova. Vi sträcker oss utåt. Vi sträcker oss uppåt för att få himmelsk hjälp. Ett välbekant exempel på någon som inte sträckte sig uppåt är Kain, son till Adam och Eva. De bästa förutsättningar hade han, men var viljeslag och tillät snikenhet, avund, olydnad och till och med mord att skada det personliga roder som skulle ha fört honom till trygghet och upphöjelse. Men han började se neråt istället för uppåt. Kain föll. I en annan tid sattes en Guds tjänare på prov av en ogudaktig kung. Med hjälp av himmelsk inspiration uttydde Daniel skriften på väggen för kungen. I fråga om de utlovade belöningarna, kunglig skrud, halskedja av guld och politisk makt, sa Daniel: behåll dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Daniel hade erbjudits rikedomar och makt, belöningar som representerade det som tillhör världen och inte Gud. Daniel stod emot och förblev trofast. När Daniel senare bad till Gud trots ett påbud som förbjöd detta, kastades han i lejongropen. Vi läser i Bibeln att när man dagen därpå tog upp Daniel ur gropen, kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud. Daniels beslutsamhet att hålla en stadig kurs skänkte gudomligt beskydd och en trygg fristad i nödens stund. Vi kan också få ett sådant beskydd och sådan fristad om vi stadigt håller kursen mot vårt eviga hem. Historiens ur, likt sanden i timglaset, mäter tidens gång. En ny rollbesättning står på livets scen. Vår tids problem tornar hotfullt upp sig framför oss. Historien igenom har Satan arbetat outtröttligt på att förgöra frälsarens efterföljare. Om vi ger efter för hans frestelser, mister vi, liksom den mäktiga Bismarck, det roder som kan föra oss i säkerhet. Ja, mitt i vårt moderna invecklade sätt att leva ser vi istället upp mot himlen för att få den osvikliga vägledning vi behöver för att ta ut och följa en klok och riktig kurs. Vår himmelske Fader låter inte våra uppriktiga böner förbli obesvarade. Om vi söker himmelsk hjälp slutar vårt roder aldrig att fungera, till skillnad från rodret på Bismarck. När vi ger oss ut på resor må vi då segla tryggt på livets hav. Må vi ha ett Daniels mod så att vi kan förbli sanna och trofasta lärjungar trots de synder och frestelser som omger oss. Må vårt vittnesbörd vara lika djupt och starkt som Nefes bror Jakobs vittnesbörd. Han som när han träffade en man som på alla sätt och vis försökte förgöra hans tro sa: jag kunde inte rubbas. Slutcitat. Om trons roder styr och färd, bröder, hittar också vi vägen hem i säkerhet, hem till Gud, för att bo hos honom för evigt. Att vi alla ska göra det är min bön. i Jesu Kristi, vår frälsares och återlösares heliga namn. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven.
Fader i himlen. Vi kommer inför dig ödmjukt denna kväll, tacksamma för möjligheten att samlas som prästerens bärare. Vi är innerligt tacksamma för en profet och för alla de som vi stöder som profeter, siar och uppenbarare. Vi har rört sig i våra hjärtan och vi ber Fader att när vi lämnar denna kväll att vi må enas tillsammans som aronska och melkisedeska prästeromsbärare. Att kunna gå framåt och tjäna, att upplyfta och stärka våra bröder och systrar. Att vi må enas i ett prästadöme och kunna kraftfullt söka och bli mer värdiga. Hjälp oss att vi må stå på heliga platser och fatta rätt beslut. Att våra vittnesbörd må stärkas. Att vi må gå framåt och söka att bli verktyg i dina händer för att bygga riket. Vi är tacksamma för alla missionärer runt om i världen. Och ber att vi må tillsammans med dem bli en del av att påskynda ditt verk runt om. Vi älskar dig och är tacksamma för det exempel, Jesu Kristi exempel. Och vi ber att vi må följa honom och tjäna honom. Och ber Fader att stärka oss i allt vi gör. Och att när vi lämnar denna konferens, att vi kan kunna gå härifrån med en fast önskan att bli starka. Detta är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.